Demoner. Mitt namn är Zulfikar. De som precis kommit från Bosnien tror att jag är knäpp och säger att jag brukar ljuga. Jag har aldrig ljugit och kommer inte ljuga för dig. Även om jag velat hade jag inte kunnat. Du är akademiker och ser direkt att jag är sänd av Gud med en speciell uppgift, säger han medan han ser mig i ögonen och sträcker fram handen för att hälsa. När han ringt på dörren hade jag frågat vem han var. Han svarade på mitt språk och av ren nyfikenhet släppte jag in honom. Vill du ha en kopp kaffe? Frågade jag för att vinna tid och fundera på vad jag skulle göra och varför han kom just till mig. Jag hör att du är författare, fortsatte han och följde efter mig ut i köket. Ja, svarade jag som om jag försvarade mig. Jag har inte läst det du skriver, men skaparen har gett olika uppdrag till oss. Genom din inspiration dricker demonen blod hos dig, lämnar spår på pappret och går, men pappret och spåret finns kvar. Och till dig? Till mig skickade han först en demon för att kidnappa min familj och nu ger han mig budskap så jag ska kunna öppna ögonen på folk, viskade han till mig. När och vilket budskap? Frågade jag honom och drogs in i ett viskande samtal i Miljöpartiets lilla partilokal. Skaparen är arg på människorna, deras omänsklighet, okunnighet och önskan att köpa och äga. Han kommer att börja varna människan, gunga marken, höja vattnets vågor, vindar, tända eldar, smälta isar. Är det inte det som han redan börjat med? Frågade jag som om jag var förvånad. Jo, men detta är nu ingenting. Sann vrede ska komma. Vill du ha socker i kaffet? Jag försökte vända tillbaka till kaffet och det vardagliga samtalet. Om det finns mjölk tar jag inget socker. Han kom ner från den himmelska vreden till ett normalt samtal om vanligt kaffe med mjölk. Tittade på väggarna och på fjärilsbilderna på dem. Omkring oss föll en stunds tystnad. Han stod med benen isär som om han väntade att fjärilarna skulle attackera honom. Tystnaden lägrade sig. Fjärilarna attackerade honom inte. Men hans tankar bankade inifrån och ville inte komma ut genom munnen. Jag förmodar att du är från Bosnien, Zulfikar, om jag minns namnet rätt. Fortsatte jag för att verka oberörd och skilja honom från sina tankar och sina fjärilar. Från en by nära Sarajevo. Hit kom jag när Herren var av god vilja innan han vredgades. Ensam eller med familjen? Frågade jag i ett nytt försök att skilja honom från Herren. Ensam. Och du förblev ensam. Jag var envis, ville få fram historien bakom denne man och varför han flydde till himmelriket. Han stirrade på mig med misstro och började sedan viska som om någon annan berättade genom honom. När jag tjänat tillräckligt med pengar öppnade jag en restaurang. Svenska kvinnor utnyttjade mig hur mycket och när de ville. Men jag behövde en hemmafru så jag åkte tillbaka till min hemby och hämtade hit en ung grannflicka. Jag kunde nästan ha varit hennes far. Hon lärde sig snabbt både språk och sysslorna i hemmet, födde med en son. Sen behövde vi en barnflicka som kunde ta hand om vår son. Jag tyckte det såg ut som om han sagt något han inte ville. Något förrädiskt bröt fram i honom. Han drack sitt kaffe, men den som tidigare stått i dörren och varit sänd från Herren var du borta. Hans ögon hade förlorat sin glans. Du behöver inte berätta om du inte vill. Alla har vi våra roller, våra bekymmer, menade jag, för att hindra honom från att berätta det som samlades inom honom och snart skulle bryta ut. Hon hämtade hit sin yngre syster, nästan 10 år yngre, en precis utblommad ung kvinna. Hon passade våra barn, bodde tillsammans med oss, men i mig talade demonen. Vi började närma oss varandra på alla sätt. Jag var ledsen för att jag inte hade träffat en sådan kvinna när jag själv var i den åldern, utan jag hamnade alltid med äldre, fula eller fulla kvinnor. Demonen gav mig inte frid. Den förföljde mig. Jag närmade mig allt mer sällan min fru. Till hennes syster köpte jag allt jag en gång själv önskat mig. Din fru kom inte på er. Jag trodde inte att hon gjorde det. Först nu var jag säker på att hans uppdrag att rädda världen inte betydde någonting. Det var jag som skulle rädda honom. De säger att den moderna mannen har en fru och en älskarinna. Du fann båda i en och samma familj. Ibland är det svårt för människan att veta var det goda tar slut och det onda börjar. Och vad han som testar oss vill. Jag försökte vara klok, men min visdom lät inte övertygande. Kriget förde hit en del av hennes släkt. Jag åkte till den österrikiska gränsen 3 gånger för att hämta hennes släktingar och skaffade dem anställningar. Men jag hade inte mod eller kraft att motsätta mig demonen som lockade mig, berättade han och närmade sig slutet av sin livshistoria. Jag låtsades inte vara intresserad. Lät hans liv vara hans och tänkte på mina egna uppgifter som återstod att göra i partilokalen den dagen. Jag fyllde hans kaffekopp och han började återigen att berätta. I kassan blev det allt mindre och mindre pengar kvar. Så långt tillbaka hade min fru hand om ekonomin. Hon betalade räkningar, hjälpte sin familj och underhöll huset och restaurangen. En dag frågade några bekanta mig när jag hade köpt lägenhet i det nya bostadsområdet. Jag trodde att de skämtade med mig. De kom tillbaka med ett foto med min frus namn på dörren. Jag åkte dit och ringde på den där dörren och ut kom en svart man. Jag frågade om hans namn. Han känner igen mig från någonstans och säger att han är inneboende i lägenheten. Jag återvände till restaurangen och funderade på vad jag skulle göra. På vägen stannade jag till i en bar och drack några starköl. När jag kom hem frågade jag henne var lägenheten kom ifrån och vem han i lägenheten var. Hon berättade allt, att hon visste hur länge jag varit med hennes syster. Att hon köpt lägenheten som en trygghet, men även att mannen var hennes älskare, så som hennes syster var min. Jag störtar ut, sätter min taxi och ser åt chauffören att köra mig till hennes lägenhet. Jag bankar på dörren och samma svarta man öppnar. Jag gav mig på honom. Han var både nykter och starkare än jag och gav mig en rejäl omgång och ringde även polisen. Polisen satte mig på häktet och henne och barnen på okänd adress. Återigen överrumplade tystnaden oss och vi drunknade i våra tankar. Han samlade sig, tittade mig i ögonen och frågade: hur får man ta på borgmästaren här i stan? Vad vill du honom? Jag måste berätta för honom om vilken ondska som väntar Thailand. Vadå för ondska? Frågade jag förvånad. Herren kommer att skaka marken hårt, lyfta upp vågorna och förstöra allt som människan gjort. När? Vilken dag som helst, sa han, innan han gick och lämnade mig undrande, uppfylld av en berättelse som jag egentligen inte velat höra. På kalendern skrev jag hans namn under den dagen. Det var den 24 december 2004. 2 dagar senare hörde världen nyheterna om tsunamin i Indiska oceanen och om Sri Lanka och Thailands lidande. Zulfikar såg jag aldrig till mer. Länge frågade jag mig om han verkligen kom den dagen.